Hon har kommit att symbolisera baltstaternas knivskarpa linje mot Ryssland. Men den kompromisslösa hållningen mot Kreml ligger i släkten. Här är Europapodden, idag om Kaja Kallas.
My own country is a living example of it.
Die produktiv war für beide Seiten, für Deutschland wie für Russland.
They fight for our European values.
Y abdicar la corona de España.
Välkommen till Europapodden. Jag heter Caroline Salzinger och du lyssnar på vår sommarserie om personerna som format och formar vår kontinent. Idag om Estlands premiärminister Kaja Kallas.
We Estonians have some experience in being deported and fleeing wars, which we have been trying to share with the European Union since we joined. But my mother always taught me that it was impolite to say I told you so.
Kaja Kallas är den estländska premiärministern som kommit att personifiera Baltikums stenhårda linje mot Ryssland. Och när Europapodden idag tecknar hennes porträtt så gör vi det tillsammans med Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker på Svenska Dagbladet, som finns med mig här i Radiohusets Studio 33. Hej Therese.
Hej Caroline.
Vi har också med oss Hasse Svens på länk från, jag tror du sa, 10 mil från Helsingfors.
Ja, precis. Det är nära Kotka i Pyttis kommun. Så sitter jag och tittar ut över Finska viken och ser Hogland som är Rysslands västligaste ö i Finska viken. Och en strategiskt viktig militär ö för Ryssland.
Det var en riktigt passande utsikt. I 35 år och fram till ganska nyligen så var ju du korrespondent för Sveriges Television i Finland och i Baltikum. Och om jag börjar med dig här, så vad är det mest fascinerande med Kaja Kallas?
Ja, det är ju att hon har fått en skola direkt ifrån köksbordet. Hon har blivit skolad av sin pappa Sim, som har varit både centralbankschef, han har varit finansminister och utrikesminister och premiärminister och EU-parlamentariker. Hon har fått den här skolan och det märks i hennes professionella sätt att sköta det här ämbetet. Hon har en karisma, hon är karismatisk och hon fångar folket. Och ofta brukar det vara så när en statsminister går till val så brukar man tappa lite grann i rösterna. Men i det senaste valet så var hon den stora valdrottningen. Hon samlade mest röster av alla kandidater och hon är väldigt populär och hon är väldigt tuff mot ryssarna och mot Moskva.
Mm. Therese, vad svarar du på samma fråga? Vad är mest fascinerande med Kaja Kallas?
Ja, men det är det här att hon är så otroligt skicklig på att kommunicera och att nå ut. Hon var ju tidigt ute och kallade Putin för terrorist och krigsförbrytare och att det var folkmord man höll på med. Och hon använder triggerord så här, som medierna verkligen älskar och inte kan motstå. Så att hon är väldigt skicklig. Och sen så precis som Hasse är inne på, liksom, hon har karisma, hon har en pondus, det märks när hon kommer in i ett rum. Liksom. Mm.
Vi ska prata mer om Kaja Kallas alldeles strax, men först lite grundläggande fakta. Kaja Kallas föddes den 18 juni 1977 i ett Estland under sovjetisk ockupation. Hennes familj var märkt av det kommunistiska förtrycket. Kaja Kallas mormors mor, mormor och hennes då 6 månader gamla mamma hade efter andra världskriget deporterats till Sibirien i en boskapsvagn. Hennes farfars far var en nyckelfigur i det självständiga Estland under mellankrigstiden. När Sovjetimperiet började krackelera hade Kaja just fyllt tonåring och i familjen Kallas hem smeds planer för ett nytt, självständigt och demokratiskt Estland. Pappa Sim Kallas var en tongivande figur i det estländska samhället. Runt köksbordet samlades de som snart skulle styra Estland och Kaja fick sitta med och lyssna. Så småningom blev hon jurist innan hon 2010 gick in i politiken. 2018 blev hon partiledare för Reformpartiet och när Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina hade Kaja Kallas varit Estlands premiärminister i lite mer än 1 år. Therese, du har ju träffat Kaja Kallas flera gånger. För en som inte har det, berätta vilket intryck gör hon?
Ja, men som jag sa innan, det märks när hon kommer in i ett rum. Hon har en närvaro. Hon är väldigt kvinnlig, så här, nästan lite sirlig, elegant. Har minst alla gånger jag har träffat eller sett henne klänning på sig, ser man ofta på bilder också. Så hon sticker ju verkligen ut på de här toppmötena med gubbar i grå kostym eller olika mörka färger. Och så har hon, alltså hon har pondus, det märks att hon som tänker efter. Och sen har hon den ovanliga egenskapen faktiskt för att vara politiker, att hon svarar på frågor. Hon duckar inte liksom.
Hon svarar inte på det hon vill svara på. Nej. Utan på det du faktiskt ställer.
Ja, men precis. Som är väldigt uppfriskande och som man gillar som journalist.
Jag vet inte hur många gånger jag i anglosaxisk press framförallt har hört rubriker där ordet järnlady, iron lady liksom är med. Det verkar vara något som älskas av vissa tidningar. Är det någonting som stämmer överens med hur man uppfattar henne i verkliga livet?
Ja, både ja och nej. För det är ju liksom en kontrast att vara så otroligt feminin som hon är och sen samtidigt vara liksom det här järnhårda. Men hon är ju järnhård. Och hon säger ju precis, liksom, hon säger vad hon då tycker är sanningar. Och där de flesta håller med henne såklart. Men det är inte taget i luften.
Hasse, du har ju inte träffat Kaja Kallas, men väl en annan då av Estlands mest kända politiker, nämligen hennes pappa Siim Kallas, som har varit riksbankschef, utrikesminister, premiärminister och EU-kommissionär bland annat. Och som vi just hörde så var han en av de som skissade upp planen för ett självständigt Estland när Sovjetunionen krackelerade. Hur tror du att den bakgrunden familjen har format Kaja Kallas?
Absolut har det haft stor betydelse, för som du säger, Siim Kallas har haft centrala positioner, och han hade verkligen en central position när Estland som ny självständig nation bestämde att man skulle slänga rubeln och införa den estniska kronan. Man tyckte ute i världen att det var lite våghalsigt av Estland då, men Siim Kallas som chef för den estniska centralbanken drev den här processen, och det var en lyckad process, och det ökade självkänslan och självförtroendet bland det estniska folket när Siim Kallas var med och drev igenom den här reformen. Det här har säkert haft betydelse för också Kaja Kallas.
Mm. Utan att ta ifrån Kaja Kallas hennes egna bedrifter så att säga, kan man ändå se att det hon gör, att hon fortsätter något som hennes familj, hennes far, hennes farfars far påbörjade, alltså den här kampen för att trygga Estland som en stark och självständig nation, Therese?
Ja, absolut. Alltså det kan man ju. Han är ju fortfarande en inofficiell rådgivare till henne. Så det tycker jag. Men samtidigt så ska man heller inte bli som du säger, man ska inte ta ifrån henne det hon själv har åstadkommit. För visst, hennes namn har betytt mycket för att hon har kommit fram och att hon liksom har gjort en jättesnabb karriär i politiken. Men internationellt sett idag så är det ju, Siim är ju Kaja Kallas pappa. Det är ju liksom,
inte tvärtom.
Nej, hon är ju betydligt mer känd än han är. Mm. Och bara som en liten parentes, jag intervjuade henne för ett år sedan också. Och då hade hon mellan krigsstarten februari 24 och då början av maj i fjol citerats 11 560 gånger i internationell press. Och det möjliggörs ju då av exempelvis Reuters skriver en text och så publiceras den i hundratals tidningar.
Men ändå.
Men det är mycket på 2 månader. Mm. Och det fortsätter sedan dess.
Hasse, hur skulle du säga? Fortsätter hon i en familjetradition?
Det skulle jag säga, för att jag vet att Mart Laar som satt i samma regering som Siim Kallas, premiärministern, en gång så sa han åt mig att man kan aldrig förhandla med Ryssland. Även om Ryssland skulle komma, den ryska ledningen, med ett bra förslag, så måste man säga nej. Man måste vara stentuff mot Ryssland. Säger man ja till ett förslag som låter ganska bra, så kommer ett motförslag som är 100 gånger sämre. Det går inte att ge efter det minsta mot den ryska ledningen. Man måste vara stenhård i alla förhandlingar. Och det har ju Kaja Kallas nu visat att hon är. Hon är stentuff och hon viker inte en tum mot Ryssland. För vi vet att Ryssland, om de får övertaget, så förtrycker de. Och framförallt de svaga nationer, de svaga, så förtrycks och äts upp. Och det har Estland varit rädd för. Och därför har hon och Estland genomfört en betydligt tuffare linje än många andra länder i världen.
Vi ska återkomma alldeles strax till just då Estlands klarsynthet vad gäller Ryssland. Men först bara, sen den 24 februari 2022 då, så har ju Kaja Kallas kanske mer än någon annan blivit ansiktet för EUs stöd till Ukraina. I hur stor utsträckning handlar det där också om att värna det egna landet, Therese?
Jag frågade henne faktiskt just det när jag träffade henne för några veckor sedan. Och hon sa att det är både för Ukraina som hon gör det här och för Estland. Det är liksom lika viktigt båda två. Det finns en väldigt stark känsla i Estland just nu att varenda stridsvagn som förstörs, rysk stridsvagn som förstörs i Ukraina, är än mindre som kan anfalla Estland. Och när det var val i våras i Estland så satt man enligt mina källor och liksom hoppades på att Kaja Kallas skulle vinna för att hon har varit en sån tydlig röst för Ukraina. Men det handlar om att sätta liksom, få uppmärksamhet för Estland, för det är ett litet land, 1,3 miljoner invånare, och man har liksom, även om man nu har ökat sina militärutgifter jättemycket, så har man inte tillräckligt starkt försvar för att liksom stå emot om Ryssland kommer. Så det gäller att skrika högt för att NATO ska höra, för att omvärlden ska höra och för att man ska vara beredd att hjälpa till att försvara Estland. Så att det är för Estlands skull och för Ukrainas skull.
Mm. Som du var inne på där, Kaja Kallas leder ett land på 1,3 miljoner invånare, det tredje minsta landet i EU. Men Kaja Kallas har ju betydligt mer tyngd än så i internationell politik, i internationell press. Och om man tittar på liksom hur världsledare reagerar på henne, hur märks det att de lyssnar på henne, Hasse?
Ja, det är klart att det märks, och det märks väldigt tydligt här i Finland. Tidigare har man tyckt att, och trott här i Finland att vi har den rätta inställningen till Moskva. Det är vi som vet hur man ska hantera den ryska ledningen. Men nu erkänner man att man har haft fel, att Estland, Kaja Kallas och hennes föregångare har haft rätt i sin tuffa linjen. Man har haft en klarare syn hur den ryska ledningen tänker och vilka planer man har. Så visst, Finland och den finländska ledningen har öppet erkänt att visst, vi har haft fel och Estland har haft rätt, och ändå har världen trott att det varit tvärtom, att det är Finland som vet nästan bäst om ledningen i Moskva. Men så har det inte varit, utan det är Kaja Kallas och det är Estland.
Det lär ha varit Kaja Kallas också som på EU-toppmötet i midsommar 2021 avstyrde att Putin skulle bli inbjuden. Angela Merkel, som ju då var fortfarande tysk förbundskansler, och Macron hade planer på att bjuda in honom. Och det sägs då att Kaja Kallas, som var relativt ny, ställde sig upp och liksom argumenterade emot detta, att hon lyckades få med sig Merkel och Macron på hennes linje då. Men det är också Estland och Kaja Kallas som har drivit frågor som att man ska börja köpa gemensam ammunition och vissa grejer. Så att hon har ju verkligen öppnat dörrar för Ukraina. Och hon har otroligt bra relationer, sägs det, med Ursula von der Leyen bland annat, och flera andra av de här topparna.
Mm. På tal om Ursula von der Leyen, efter Putins fullskaliga invasion av Ukraina har det från EU-håll låtit så här.
One lesson from this war is we should have listened to those who know Putin. We should have listened to the voices inside our union, in Poland, in the Baltics, and all across Central and Eastern Europe. They have been telling us for years that Putin would not stop.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som erkänner då att man borde lyssnat på bland annat baltstaterna när de varnade för Putin. Och det är ju då, som du var inne på också lite där, Hasse, få länder som kan säga vad var det jag sa med sån trovärdighet som Estland. Ett exempel på det är ju den estländska underrättelsetjänsten som var så övertygad om att Putin skulle invadera Ukraina i februari förra året. Till och med säkrare på saken än den ukrainska, som man skickade Javelin, den här pansarvärnsroboten som var så avgörande i det initialskedet i kriget, till Ukraina innan den fullskaliga invasionen ens inleds. Är det just så förvissad man är i Estland om liksom Rysslands natur?
Mm. Jag skulle säga att det sitter i ryggmärgen, i DNA. Alltså de är fullständigt liksom livrädda för Ryssland. Och jag pratade med en när jag var senast för ett par veckor sedan, som sa att vi förstår att ni inte förstår. Men vi har levt det här. Vi har liksom det. Alla har ju släkterfarenheter av farmödrar och mormödrar som har deporterats, som har blivit mördade, de har ju liksom upplevt mycket. Och just den här personen jag tänker på, han sa liksom att vi ser det som vår uppgift att förklara för er naiva svenskar, fransmän och så vidare.
Mm. Hasse?
Ja visst, så är det. Jag har hört väldigt många gånger om ester av ester som har varit rädda för den ryska björnen. Att, och man har hela tiden varit rädd för att deras självständighet ska bli bruten, att Ryssland ska invadera Estland igen. Och den rädslan levde kvar väldigt länge. Även efter det att Estland blev medlem i NATO så hörde man det att ja, någon dag finns det risk för att vi blir ockuperade av Ryssland igen. Och den rädslan levde kvar alltså väldigt länge. Så att visst, så är det.
Mm. Vad ska jag lägga till? Det var en person som sa till mig nu när jag var senast att det är bara en människa som har lyssnat på oss alla dessa år, och det är Carl Bildt.
Ja, det var värst. Så på världsscenen har vi konstaterat Kaja Kallas tar helt klart betydligt mer plats än vad hennes lands storlek ger henne. Men det där är ju kanske heller inte någon tillfällighet, utan kanske snarare frukter av en medveten strategi. Om folk inte vet att du existerar så kommer de inte märka om du försvinner. Så har Kaja Kallas sammanfattat lärdomen av att ha ockuperats av Sovjetunionen. Och också det där är kanske en läxa som inte bara hon utan hela landet har tagit till sig, eller hur Hasse?
Jo, absolut. Det är så. Det är en läxa som man har levt med, och det förtrycket lever kvar länge. Och människor man pratar med även idag berättar om hur det var på Sovjettiden, hur man förtrycktes, hur man inte kunde berätta om att man hade firat jul med risk för att någon KGB-agent skulle höra det. Så visst, man kunde inte heja på Kanada om Kanada och Ryssland möttes i en VM-final i hockey. Jag vet att en kollega på den estniska tvn sa att vi satt ett gäng ester, och när Kanada gjorde mål mot Ryssland, mot Sovjetunionen, så jublar vi. Och vi blev direkt uppkallade till ledningen i den estniska tvn som hotade om uppsägning och att det var fel. Och överallt var man rörde sig så fanns de här KGB-agenterna som man var rädda för. Det här förtrycket har man känt hela tiden, och det har gjort att man är uppmärksamma och rädda för att det här förtrycket ska komma tillbaka.
Är det också så att just för att man är ett litet land som har upplevt att ingen har saknat den när man har försvunnit, att det bidrar till att ja, men Kaja Kallas till exempel ser till att ta en sån plats som hon gör?
Jo, så är det, för att esterna vet ju, man är väl medveten om att man är en liten nation, och man behöver omvärldens hjälp för att klara sig mot Ryssland, och man vet att det försvar man har räcker inte till mot Ryssland. Idag är man inte så rädda för Ryssland eftersom man vet att man har förlorat alla sina möjligheter till krig mot Estland idag, mot de baltiska länderna idag, på grund av att det gått så dåligt i Ukraina och att man har förlorat sin armé där. Men i inledningen av kriget så fanns den rädslan verkligen, och i Estland sa man det, om Ryssland snabbt tar över, intar Ukraina, så är det Baltikum, Estland, Lettland och Litauen som är deras nästa mål, och kanske Finland.
Mm. Men det finns ju också en otrolig stolthet i Estland över att hon är så internationellt uppmärksammad. Och det finns ju liksom en stor anledning till att hon vann valet med så stor marginal i våras. Tittar man tillbaka liksom innan kriget började, så låg ju Reformpartiet liksom på tredje plats tror jag, eller någonting i opinionen, långt bak. Och det finns många som säger, bedömer idag, att hon skulle inte ha vunnit om inte Putin hade invaderat. För hennes personlighets popularitetssiffra har ju stigit otroligt mycket.
Mm. Det pratas ju mycket om hur Finland har en liksom nykter, klarsynt syn på Ryssland. Man avvecklar aldrig sitt försvar på samma sätt som andra länder. Man avvecklar inte sin beredskap. Men det finns också skillnader i till exempel då den finländska synen på Ryssland och den estländska. Eller hur, Hasse?
Ja, den har varit en klar skillnad. Finland har liksom varit mer försiktiga mot Ryssland, och man har strukit ryssen lite med hår och haft en betydligt lägre ton. Man har varit skeptiska, och det är därför man har ett starkt försvar, för att Finland vet aldrig vad som händer i öst. Estland har varit betydligt tuffare, och Finland har tyckt att man har varit för tuff, att man åtminstone kunde ha en lite mildare ton mot Moskva genom åren. Men den inställningen har man ju ändrat på nu. efter den ryska, det ryska anfallet mot Ukraina. Så visst, en stor skillnad har det varit, men nu börjar man jämföra, nu börjar man närma sig, och det är Finland som närmar sig Estland och inte tvärtom.
Är det till och med så att Finland erkänner att ja, men Estland, ni hade rätt?
Ja, jo, absolut. Både president Niinistö och statsminister Sanna Marin har öppet erkänt att man har haft fel och att Estland har haft rätt.
Mm. Så Kaja Kallas har ju onekligen medvind just nu, inget samlat stöd som att svetsa samman som en hotande yttre fiende. Men i sökandet efter kritik mot henne så dög det intressant nog upp att hon på hemmaplan upplevs som en dålig kommunikatör, åtminstone bitvis, eller hur, Therese?
Ja, det är ju så himla lustigt eftersom hon är så otroligt bra utåt. Nej, men hon har problem på hemmaplan, alltså hon är väldigt populär och det är många även så här med vänstersympati. Hon kommer ju från ett höger-mittenparti, men många med vänstersympatier som säger att de ändå uppskattar att hon är premiärminister. Men med det sagt, det är en väldigt splittrad politisk bild idag i Estland med ett parti som man kan likna vid Donald Trump-parti som har nästan 20% av väljarstödet. Och de gör livet surt i parlamentet för Kaja Kallas, som har efter valet drivit igenom skattehöjningar, hon vill sänka vissa bidrag och genomföra ett äktenskap för HBTQ eller homoäktenskap som har skapat jättestora spänningar, och där har hon varit superdålig på att kommunicera. Hon har inte lyckats förklara liksom att den här skattereformen faktiskt ger de allra flesta lite mer pengar i plånboken. Men det har de inte liksom lyckats nå ut med. Och det var en talkshow på tv hösten innan kriget, den blev det 2021, som handlade om hur dålig kommunikatör hon var.
Intressant. Vi ska återvända lite till Kaja Kallas far, Siim Kallas. För han hade inte bara massvis då, eller har inte bara haft, han är ju fortfarande aktiv, höga poster i det självständiga Estland. Innan Sovjetunionens kollaps så var han bland annat vice chefredaktör för kommunistpartiets estländska tidning. Och under Sovjetimperiets sista skälvande år så var han ledamot i det lagstiftande organet Högsta Sovjet. Och jag tänker att just att från insidan har sett hur de styrande i Kreml tänker kanske har bidragit till den här stenhårda linjen mot Ryssland när Estland sen väl blev självständigt. Vad tänker du om det, Hasse?
Jo, det är det, så är det ju. De som i början hade höga positioner i Estland, de var verksamma just precis på samma sätt som Siim Kallas i Sovjetunionen och hade nära kontakter med Kreml. Och det var, först såg man det som en nackdel att de hade något av en KGB-stämpel i nacken på sig, de här herrarna. Men sen visade sig att det fanns en fördel. De visste hur Kreml tänkte och hur man skulle reagera när Kreml reagerar. Så att det var istället en nytta för alla ester som fortsatte den politiska karriären i det självständiga Estland. Jobbade ju för ett fortsatt självständigt Estland. Jag har inte träffat på någon gammal politiker som var aktiv under Sovjettiden som i Estland som skulle ha helt plötsligt tyckt att det här var inte bra och så, utan alla har kämpat hårt för att Estlands självständighet ska bevaras.
Therese, känn din fiende, brukar man säga. Är det någonting du har liksom stött på när du har varit i Estland, den att det liksom är en poäng?
Ja. Alltså man tycker ju verkligen att man har känner ryssarna som ingen annan. Så att det, mm.
Då när muren föll så firade ju stora delar av världen att demokrati, marknadsekonomi triumferat och man tänkte att Sovjetunionens kollaps liksom innebar början på en ny fredlig era av samförstånd, samexistens mellan öst och väst. Estland lät sig inte duperas. Tvärtom så var de styrande säkra på att landet bara hade ett kort tidsfönster där man liksom var tvungen att befästa sin självständighet innan Ryssland skulle återfå en aptit för det man tyckte var sin intressesfär. Så här säger Dag Hartelius, tidigare svensk ambassadör i Tallinn, idag ambassadör i Ungern, om hur man i Estland visste att utnyttja tillfället.
När sen Sovjetunionen föll samman fanns det i Estland och på andra håll i Baltikum också en stark misstanke om att det här är en tillfällig svaghet, men inte ett givet läge där Ryssland kommer nu att bli fullt demokratiskt, pålitligt, förutsägbart och gott, utan att det gällde nu att utnyttja den här tiden som gavs och de möjligheter som gavs på bästa sätt och säkerställa att Estland blev ordentligt integrerat i väst. Det var den viktigaste målsättningen med tanke på det hot som man såg fortfarande skulle komma från Ryssland.
Hasse, vad tänker du om det vi just hörde, att man såg det som att man hade liksom ett kort tidsfönster innan Ryssland skulle vara så pass starkt igen att man kanske inte fick vara i fred, så att säga?
Ja, jag var på plats i Estland, Tallinn, under det misslyckade ryska Sovjetunionens fall då, när man störtade Gorbachev. Och då fick estarna det väldigt bråttom. De ryska pansarvagnarna rullade på gatorna i Estland och det fanns en rädsla. Men mitt under den här krissituationen så samlade sig det estniska parlamentet och fattade beslut om att återinföra den estniska självständigheten. Så visst, man hade väldigt bråttom och det skedde någon gång mitt på natten, mitt under den här krisen.
Mm. Therese?
Ja, men det är ju väldigt tydligt att det är inte om Ryssland anfaller utan när Ryssland anfaller.
Så tänkte man.
Ja, och tänker. Ja. Tänkte då, tänker idag. Kommer tänka imorgon.
Estland, liksom de andra baltiska länderna och fem andra länder från det forna östblocket gick ju med i EU 2004, och i samma veva gick Estland och många av de andra också med i NATO. Och några år senare så fick ju Estland en rejäl påminnelse om att medlemskapet i EU och i NATO inte hade löst allt då i relationen till Ryssland. För 2007 så uppstod dramatiska och till och med dödliga kravaller i huvudstaden Tallinn om flytten av en staty från sovjettiden. Vi ska lyssna på den tidigare ambassadören Dag Hartelius igen.
Bronsstatyn var alltså en sovjetisk soldat som ställdes upp i centrala Tallinn 1946-47 någonting, mitt i stan, och han kallades för befriaren av de sovjetiska myndigheterna. Men eftersom Sovjetunionen inte lämnade Estland så var han ju esternas ögon ockupanten. Och efter frigörelsen 1991 så blev den här statyn mitt i stan lite grann en plats för friktion, därför att för Estlands ryssarnas del så var det här en del i traditionen att den 9 maj, segerdagen, så lägger man ner blommor, och det var en del av deras identitet. Men för vissa i Estland så var det här lite provocerande. Så att efter en ganska lång och intensiv debatt så beslöt sig den estniska regeringen att den här soldaten skulle flyttas till en krigskyrkogård istället, också i Tallinn. Kan man tycka inte så dramatiskt, men det väckte en del upprörda känslor bland Estlands ryssarna för att det här var en del av deras identitet. Men Moskva utnyttjade detta genom att både att skicka in provokatörer, men också, som vi kanske minns, en av de första större systematiska cyberattackerna från en statsaktör. Och det här visar väl, alltså man går tillbaka, nu skriver vi 2023 och det här var för 16 år sedan, så såg man, fick ju esterna väldigt tydligt bekräftat att ja, det här är det sanna Ryssland, va? Och det är det här vi måste stå emot.
Hasse, du var ju på plats i Tallinn när det där hände. Berätta, hur var det?
Ja, det var märkligt, väldigt överraskande. Man visste att det skulle bli protester, men att de skulle utvecklas så snabbt och att de skulle bli så våldsamma, det visste vi inte. Utan helt plötsligt samlades väldigt många demonstranter och esterna var själva inte förberedda på det här. Polismakten var alldeles för svag och kunde inte stå emot de ryska demonstranterna, som man redan då i tidigt skede sa att den här demonstrationen, de här protesterna, leds direkt ifrån Moskva. Och man tappade helt greppet om det, och fönster slängdes sönder och man plundrade affärer.
Och du hamnade mitt i det där, eller hur?
Ja, jag blev själv överfallen av två ryska demonstranter som försökte slå ner mig. De lyckades riva av mig kameran som de slängde sönder. Och jag kommer ihåg att jag fick springa väldigt länge och väldigt fort innan jag såg två poliser som på avstånd följde demonstranterna. Först då vågade jag minska farten. Ja, det var en märklig situation. I två dygn höll det på, men sen mattades av. De estniska myndigheterna fick förstärkning och lyckades lugna ner demonstranterna.
Mm. Håller du med om Dags slutsats här, att det här liksom blev en påminnelse för Estland om Kremls fortsatta inflytande?
Ja, absolut. Jag håller med om det. Och det såg man också i den estniska regeringshandlande. Det var Andrus Ansip som var premiärminister då. Hur man ändrade attityd ännu tuffare och hur man blev betydligt försiktigare när det gällde fortsättningen på det här. Det blev en rättegång efter de här där man lyckades hitta ledarna, men bestraffningen var ganska mild ändå, för man ville gjuta olja över vågorna så att det inte skulle väcka ännu mer demonstrationer och mer protester. Så det lugnade ner sig och man lyckades fixa ut och rätta ut den här situationen i Estland.
Mm. Men det finns tydliga spänningar mellan de här två språkgrupperna än idag. Det är ju ungefär, om jag inte minns fel nu, 300 000 ryskspråkiga av 1,3 miljoner då. Och de lever till stor del som sida vid sida, och det är många som inte liksom har ryska vänner om man är estnisktalande och tvärtom. Och det är också skillnad i liksom inkomst- och utbildningsnivå. De går i olika skolor och sådär. Och det är många ryskspråkiga ester som upplever att de har blivit misstänkliggjorda sen kriget. Och sen ska man också vara medveten om att det är spänningar inom den ryskspråkiga gruppen, där vissa tror på, de har tittat på statlig rysk tv i alla år och köper den ryska propagandan och att liksom är helt på Putins sida, medan står en annan del av den här gruppen som är på den estniska sidan, och det är splittringar inom familjer, ryskspråkiga familjer och så vidare, så att det är ett dilemma i landet.
Är det någonting som Kaja Kallas hanterar på något särskilt
sätt? Ja, det gör hon. Alltså, hon är väldigt noga med att alla 1,3 miljoner är liksom ester och att vi behöver alla mot Ryssland. Men samtidigt så är det också politiker från samtliga partier i Estland har de senaste decennierna också underblåst de här spänningarna genom att prata om skolor och liksom att det har debatterats. Alltså det finns en tendens att underblåsa spänningarna också när valen närmar sig.
Mm. Den här synen på vissa, som vissa har, att det finns att den ryskspråkiga befolkningen är en sorts femte kolonnare. För det finns ju också en kritik genom åren från omvärlden hur Estland har hanterat den delen av sin befolkning, eller hur, Hasse?
Ja, man har fått väldigt mycket kritik genom åren. Den kritiken har mattats av lite grann. Det intressanta är dock när man ser på den ryska befolkningen i Estland och Lettland, det var det parlamentsval i båda de här länderna efter den ryska invasionen av och anfallet mot Ukraina. Och det har vi sett att den ryska befolkningen är inte längre intresserad av att ta ställning i val. Röstdeltagandet bland den ryska befolkningen har totalt mattats av, och det var väldigt få av de ryskspråkiga som gick till valurnorna i Estland och i Lettland. Så de flesta knyter, tror jag, näven i byxfickan och vill inte ta ställning och är väldigt försiktiga att yttra sig någonting. Men det är, som vi hörde, det är splittringar inom familjer. Det är splittringar inom familjer och i samhället, både i Estland, Lettland och Litauen, när det gäller den ryska befolkningen.
Och går man på gatan i Tallinn så hör du ju i princip lika mycket ryska som du hör estniska.
Mm. Kaja Kallas får ofta frågan om hur hon ser framför sig att Rysslands krig i Ukraina ska sluta. Och då brukar hon svara ungefär så här.
The war will end when Russia realizes it was a mistake. So this is something that we need to see, that Russia goes back to their borders and then the war will end.
Kriget tar slut när Ryssland inser sitt misstag och drar sig ur Ukraina, säger Kaja Kallas. Men oavsett hur och när det slutar så kommer ju den stora grannen i öster finnas kvar i någon form. Så hur ser då Estland och någon som Kaja Kallas på en framtida samexistens med Ryssland? Hur ska en sån se ut, Hasse?
Ja, det är ju väldigt svårt. Ingen vet, och framförallt är man ju beroende på vem blir Rysslands nästa ledare. En diktator kan inte förlora ett krig. Jag har svårt att se att Ryssland med Putin drar sig tillbaka till den gamla gränsen. Någonting måste hända. Och vem är den ryska ledningen, den nya ryska ledaren? Finland har ju trott att Putin kunde man lita på i alla år. Man har varit rädd för vem som kommer efter Putin. Och det är klart att hela världen är rädda för vem tar över i Ryssland efter Putin. Det är avgörande för samexistensen mellan Ryssland och Estland, Lettland, Litauen och Finland.
Jag log lite inombords när jag hörde Kaja Kallas där, för att är det en sak som hon är duktig på så är det att upprepa sina budskap gång på gång på gång. Och exakt det där, i princip ordagrant sa hon till mig när jag träffade henne senast. Men hon har ju också spenderat mycket tid senaste året med att fundera på vad som kommer härnäst. Och hon pratade också, det är också en sån grej hon upprepar just nu, om att det har aldrig varit någon Moskva-rättegång likt Nürnberg-rättegången eller någon, som det var i Tokyo. Och hon menar på att eftersom det aldrig har varit någon rättegång där man...
Nu talar hon efter Sovjetimperiet.
Ja, egentligen alla gånger, alltså, eller under, det har aldrig varit, alltså Ryssland har ju anfallit grannländer
som, upprepade gånger.
Ja, över hela historien, och de har aldrig stått till svars för det och aldrig gjort upp med det, så som man har gjort i Tyskland till exempel. Där man är ju, efterkrigstyskland är ju otroligt format av att man hela tiden gör upp med sin historia, och de har aldrig gjort det i Ryssland, så att de flesta ryssar inser ju inte ens att de har begått krigsbrott i andra länder. Och det är en sån sak som hon menar att det måste man göra så småningom för att ryska folket ska förstå vad man har gjort och för att kunna gå vidare och bli då en annan typ av nation längre fram som det går att leva som granne med.
Vi ska runda av podden med en sista fråga. Att Kaja Kallas, hennes far, Estland och grannländerna så starkt har propagerat för en hård linje mot Ryssland, inte bara nu utan också långt innan den fullskaliga invasionen. Vilket avtryck har det gjort på Europa, på vår kontinent, eller för att formulera det lite så här melodramatiskt, var hade vi varit utan dem idag, Hasse?
Ja, det är klart att vi har lärt oss mycket, och vi har lärt oss förstå att Estland hade rätt. Det förstod Finland först efter det här. Så visst, Finland har lärt sig mycket, världen har lärt sig mycket av Estland.
Ja, absolut. Men tyvärr har ju inte alla lärt sig. Tittar man på det som opinionen i Tyskland och vissa andra länder så är det ju väldigt många som inte alls köper den världsbeskrivningen. Men hon har absolut gjort ett stort verk under det här året.
Skulle EUs stöd se likadant ut om inte ett litet land som Estland och grannländer då hade drivit på så skarpt?
Hade det inte varit Kaja Kallas kanske det hade varit någon annan som hade tagit den rollen.
Hasse?
Ja, så är det naturligtvis. Nu hade Europa världen Kaja Kallas, och det får vi vara tacksamma för att man hade en sån stark lady i ledningen i Estland under de här krisåren som vi nu lever.
Avsnittet om Kaja Kallas i Europapodden sommarserie slutar här. Ett stort tack till Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker på Svenska Dagbladet, och Hasse Svens, mångårig korrespondent i Baltikum för Sveriges Television. Producent för Europapodden sommarserie är Felicia Hassan. Jag heter Caroline Saltzinger. Tack för att du har lyssnat, och hör oss igen nästa vecka eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.